Jag har som överskrift Moria berg, där Gud förser. Så läsa ett ganska långt avsnitt där i första Mosebok 22, från vers 1. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: ja, här är jag. Då sa han: tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och la den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Här kan man ju inom parentes säga att Isak bar veden, och långt senare skulle Guds son bära ett träkors. Isak sa till sin far Abraham: far. Han svarade: ja, min son. Han sa: vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel, och Herrens ängel i Gamla testamentet är människosonen i Nya förbundet, i Nya testamentet är sonen, Guds son. Han ropade till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring, eller lyfte blicken, och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Eller Herren utser kan också översättas. Eller Herren låter sig ses. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Ordet betyder höra och göra. Du lyssnade och du lydde min röst. Människoffer var vanligt i hedna religionerna. Men det var förbjudet i Guds lag, i Mose lag. Står det med femte Mosebok. Det här med offer kanske ändå visar någonstans att det fanns eller finns en medvetenhet hos människan att det krävs ett offer. Det svåra med altaret, som ju är korset för oss, det är att vi vet inte vad som kommer sen. Vad får vi istället? Hur går det sen? Det är det som är det svåra. Och man kan undra om Abraham kände på sig eller hade en aning om att den handling som han var på väg att göra här skulle peka på det största och värdefullaste och viktigaste någonsin i historien. En förebild på Golgata. Och den tomma graven. Nu skulle Abrahams tro visa sig i lydnad. Som det står i Jakobs brev, brev, när tron samverkar med gärningar. Den levande tron, den äkta och sanna tron. Abraham hade vandrat med Gud länge och han visste att Gud är alltigenom god, alltigenom helig och rättfärdig. Abraham visste att Gud har sin glädje i att frälsa och befria och leda, förvandla människor. Han visste att Gud är sann och trofast. Han visste också att det Gud har bestämt och lovat, det kommer han att göra hur omöjligt det än ser ut. Och vad Abraham tänkte, det kan vi ju läsa om i Hebreerbrevet 11 från vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftet. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Här är pluralformen, ett folk. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Tron, alltså den levande och äkta tronen, sträcker sig bortom det omöjliga. Bortom döden, om det så är. Abraham sa ut till sin tjänare, jag och pojken går dit bort för att tillbe. Och ordet tillbe betyder falla ned i tillbedjan, böja sig ner. Och sedan kommer vi tillbaka till er. Det är ganska häftigt. Sedan kommer vi tillbaka till er. Och där i Hebreerbrevet så får vi veta vad han tänkte. Att han tänkte att Gud kommer nog att uppväcka Isak från det döda. Han har makt att göra det med. När Gud ger ett löfte, då tar han själv på sig ansvaret att det blir uppfyllt. Men vi ska ha klart för oss att Guds löften är bortom det vi kan åstadkomma. Och Guds löften är alltid utom räckhåll för vår mänskliga förmåga. Som Gud har sagt att Guds rike ska komma fysiskt här på jorden, då är det inget som vi åstadkommer. Det gör han. Och om Gud har lovat en äkta väckelse i vårt land, då är det inget som vi kan veva igång. Det kommer när Gud vill. Men vi får be om det. Och vi ska be om det naturligtvis. Om Gud har lovat ett under, då är det inget som vi kan ta ut när vi vill. Nej, det kommer när Gud vill. För Gud uppfyller sitt eget ord. Och det Gud vill göra här i Abraham, det är naturligtvis i Abrahams hjärta. Släpp taget om det du älskar mest. Ge det till Herren. Lägg det på altaret. Först då är du fri. Verkligt fri. För vår naturliga kärlek är ofullkomlig. Väldigt ofullkomlig, kan vi tillägga. Och som det står, Abraham fick tillbaka Isak. Och då som en Guds gåva. Och så renas Abrahams kärlek och Guds fullkomliga kärlek får ta över. Jag tror att Abraham kunde älska Isak på ett nytt sätt och på ett rätt sätt. Gud var först. Och det här provet, det visar också att Gud var först i Abrahams liv. Och Jesus säger vid ett tillfälle, den som älskar sin far eller mor eller sen är han också son eller dotter mer än mig, är mig inte värdig. Och den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som mister sitt liv, det är den som ska finna det. Bakgrunden till den här händelsen känner vi säkert till allihopa. En lektion är hur viktigt det är att vi inte försöker uppfylla Guds löften på egen hand. Fast Gud lät ju Abraham och Saras plan bli till förebilder och lärdomar för oss alla. Vi vet att Gud hade lovat Abraham och Sara ett barn, att de skulle få barn. Så blev Sara för gammal, tiden gick, inget hände. Och nu kunde hon inte få barn, det var omöjligt. Och Abraham fick sonen Ismael, som betyder Gud hör eller Gud har hört. Den fick han tillsammans med den yngre tjänstekvinnan Hagar. Hagar som betyder fruktan eller den som fruktar eller främling. Från Egypten. Det brukar vara en bild på världen. Det här var ju Saras idé, men det var deras gemensamma plan för att uppfylla Guds löfte. Tjänstekvinnan eller slavinnan som det också står är ju då en förebild på ett sinnelag och ett tillstånd när man lever under lagen i det gamla förbundet. Det läser vi om i Galaterbrevet 4 där Paulus tar upp de här förebilderna. Men Gud gjorde ett under och Abraham och Sara fick Isak som kallas löftessonen. Och Isak betyder leende eller skratt. Därför att det blir glädje när Gud uppfyller sina löften. Och det är en bild på nya förbundet. Det nya förbundet som är Jesu liv istället för lag. Men det mänskliga och kötsliga brukar ringakta och förakta Guds verk. Och Hagar föraktade Sara när hon själv så att säga hade framgång. Vi läser i första Mosebok 16 och 4. Abraham gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Ja, det här var inte rätt, för Hagar skulle ju vara en tjänarinna och hjälp för Sara. Och Gud uppmanar här Hagar att ödmjuka sig för Sara. Och senare i nästa generation upprepas det här föraktet mellan Ismael från Ismael gentemot Isak. I kapitel 21 och vers 8. Barnet växte upp, alltså Isak, och blev avvant. Och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade. Och det står också förlöjligade, kan det översättas på grundtexten i hebreiska. Hånskrattade och förlöjligade. Alltså den son som Hagar fött åt Abraham, sa Sara till Abraham: driv ut den här slavinnan och hennes son, för den här slavinnans son ska inte dela arvet med min son Isak. Och Gud uppmanar Abraham att lyda Sara. Vi kan också läsa att Gud välsignade Ismael på grund av Abraham. Men det mänskliga kan aldrig ersätta Guds verk. Och det kan inte bestå i längden. Och det får konsekvenser. Avundsjukan och föraktet från Ismaels avkomma, eller de som bekänner sig som Ismaels avkomma, råder än idag hos många, som vi väl vet. Och av det kan vi ana att Ismaels förakt däremot Isak gällde Guds löften till Isak och hans efterkommande, folket, landet och Messias. Nästa steg i Abrahams liv var alltså att driva ut slavinnan och hennes barn, hennes son. Abraham måste skiljas från Ismael. Bara arvingen, löftesonen, fick bo kvar. Och att driva ut Hagar och Ismael, det är här då kan man säga en bild på att driva ut mina egna planer, våra lösningar för att försöka och uppfylla någonting som Gud vill eller som Gud har sagt eller lovat. Eller Guds ord. Och att driva ut slavinnan och hennes son, det är att överge köttets sinnelag. Jesus sa vid ett tillfälle, Johannes 8:35, slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där alltid, för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det här går att koppla ihop med det här, men det tar vi inte tid med nu. Men det eviga arvet som ju det här i en förlängning handlar om kan inte fås genom laggärningar utan bara genom löftet av nåd. Genom löftet sonen, genom Guds löftes son med stort S. Galaterbrevet 4 och 29 läser vi då. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning, alltså Ismael, förföljde den som var född i kraft av anden, Isak, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Till hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder och systrar, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Det vill säga, vi är trons barn. Och i Galaterbrevet 5 och vers 1, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Och det är vad som händer när mänskliga planer och mänskliga strukturer och yttre verk förs in bland Guds folk, i Guds församling, i kristen gemenskap. Det leder alltid till lagiskhet och slavok, slaveri. Vi är löftets barn i Jesus Kristus, säger Paulus. Jesus Kristus, som är Abrahams säd i singular, som alla folk skulle bli välsignade genom. Det vill säga alla som har en tro som Abraham. Men lika fullt föddes Jesus mitt ibland Isaks avkomma i plural. För det står både i pluralform och i singular. Som jude i Israel, ställd under lagen för att uppfylla den och sluta det nya förbundet genom sitt blod. Och evangeliet erbjuds först till judarna och sen till hedningarna. Varför får vi dåligt samvete när vi syndar eller felar eller misslyckas? Ja, det kan vara att lagen dömer oss skyldiga. Lagen har rätt. Och vi får dåligt samvete. Och samvetet är ju som en inre kompass. Men vad var lagens uppgift? Det står att den skulle övervaka, vara en hjälp och en uppfostrare till Kristus. Alltså i riktning till Kristus betyder ordet. Lagens uppgift är alltså att driva oss till Jesus. Driva oss till nådens tron för att få hjälp. Och så formar oss Jesus och fostrar oss i enlighet med lagen, med Guds bud. Så uppfyller vi lagen, säger Paulus. Det är han som gör det i oss. Vem anklagar oss då och vill få oss att fortsätta att känna skuld och att vi fokuserar på alla våra fel och brister? Ja, det är åklagaren, djävulen. Och vad händer när vi lyssnar till åklagaren, lögnens fader? Jo, vi lever under lagen. Vi går in under lagen. Men det är inte Guds vilja. Den helige ande säger, se på Jesus. Se på Jesus. Fäst blicken på Jesus. Galaterbrevet 5:18. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Och när vi förstår det här som kristna, då behöver vi inte gå omkring och känna skuld. Och inte gå omkring med dåligt samvete. Och det tror jag många kristna behöver förstå och inse. Vem är det som anklagar? Det är det vi ska avslöja. Stå emot. Stå fasta. Inte gå emot. Men stå emot. Inte lyssna på de där lögnerna från åklagaren. Vi fäster blicken på Jesus och sen kan vi tacka för hans rening. Tacka för att han verkar i oss. Att han förlåter oss och har förlåtit oss. Han prövar oss därför att han älskar oss. Och det är i prövningen det visar sig vad motivet är. Gud vet, men vi behöver också veta våra motiv. Din avkomma ska inta sina fienders portar, sa Gud. Och när Israels folk följde Herren och lydde hans vilja, då hade de ju framgång. Då var Gud med. Fiendens portar. Men en port eller en stadsport kan också vara en bild. Man kan föra över det på en bild, på en människa, på en människas vilja. För porten, det var ju det viktigaste. Om porten var intagen, då var i princip hela staden intagen. Det är för människans vilja som porten. När människan väljer och vill ta emot evangeliet och ta emot Jesus, då måste fienden lämna. Han är besegrad. Då tar Jesus över. Fiendens port är intagen. Det är så i våra liv. Det är Jesus som har segrat. Han har intat staden. Han har hintat oss. Då har evangeliet framgång och Jesus seger blir en verklighet i våra liv när det händer. Moria berg, som ju så tydligt pekar fram mot Golgata, kallas berget där Herren utser. Herren utser offret, sa Abraham till Isak. Och i 1 Petrus 1:20 läser vi att han, alltså Jesus, var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Och sen kan vi också läsa om hur vi är utvalda i honom. Redan då, långt innan vi fanns till. Berget där Herren låter sig ses. Jesus uppenbaras. Och det är vad som händer när vi gör upp vårt eget. Då uppenbarar Gud sig själv. Han uppenbarar sin vilja, sitt rådslut, sitt förbund. Johannes 8:56, där säger Jesus: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Ordet, det betyder han jublade, han hoppade av glädje. Det är ett starkt uttryck för glädje, för jubel. Han såg den och blev glad. Ordet betyder på kairo, betyder på grekiska fylld av uppmuntran, fylld av glädje, fylld av jubel. Han såg vad som skulle komma. Kanske också en anspelning på Isak där. Leende och skratt. Berget där Herren förser. Ja, han vet vad vi behöver. Varje dag. Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? En skänk, en gåva, den får vi gratis. Det är inget man köper. Och i verserna innan, vid vers 30, så läser vi om hur Gud har förutbestämt oss till detta. Och den han förutbestämt, den kallar han. Och den han kallar rättfärdiggör han. Och den han rättfärdiggör förhärligar han. Och han ämnar slutföra sitt verk i oss, som han har sagt. Att köpa smörjelse på flaska. Eller avlatsbrev. Eller att köpa heligt vatten. Köpa helande. Hur sjukt är inte det? Hur sjukt är inte det? Det står här att allt är gratis. Han gav Jesus, utgav honom för oss alla. Och i honom har vi allt vi behöver. Som en gåva. Berget där Herren utrustar finns också i namnet, i betydelsen. Och det ingår, där ingår också att stå inför omöjliga situationer som vi inte klarar av. För då förstår vi, om vi inte har gjort det innan, så förstår vi: nu är jag beroende av Herren. Nu är jag beroende av Jesus. Utan hans hjälp är det kört. Och det är nyttigt. Då kan vi också få se kanske att det händer sånt som var omöjligt. Därför att Gud gör det. Vi går snabbt framåt i tiden till 1 Krönikeboken 21. Och där står att Satan uppäggade David till att räkna Israel. Och en folkräkning, det var förbjudet. Det kunde bara, fick bara göras som Gud befallde det. Innebörden här, det var att förlita sig på antal och mängd och mänsklig styrka. Kanske en stolthet här i Davids hjärta som Gud måste ta itu med. Och Guds dom föll över landet. Men när ängeln som utförde domen stod vid jebusiten Ornans tröskplats, läser vi, i Jerusalem, då sa Gud: det är nog. Hit men inte längre. Och David, han fick ju syndanöd. Väldigt dåligt samvete, han blir alldeles förkrossad. Han ropar till Gud. Men Gud uppmanar David att bygga ett altare där på platsen. Och David köpte Ornans tröskplats och byggde ett altare. Och platsen var Moria berg. Samma plats som Abraham skulle offra Isak. Och här svarar Gud med eld från himlen. Precis som han gjorde på Apostlagärningarna 2, på pingstdagen. Andens eld föll över lärjungarna på grund av offret som hade offrats. Jesu offer. Fullkomliga offret. och som andens eld faller på oss när Gud möter oss med sin ande. En tröskplats var det alltså. Där skiljs agnar och vete. Och bildligt talat kan man säga att David var böjd vid korset för att ta emot Guds förlåtelse här och nåd. Och han fick en uppenbarelse av Gud. Och det står i första krönikeboken 22:1. Säger David: här skall Herrens hus stå, Herrens Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och senare kan vi läsa: Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria berg, där Herren hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, Jebusiten Ornans tröskplats. Moria berg, tempelplatsen i Jerusalem, Sions berg. Idag kanske den mest omstridda och känsliga platsen på hela jorden. Märkligt. Prövningens berg, men också välsignelsens berg kan man ju säga. Det är grunden som vi lever på. Det är där vi uppmanas att stå fasta på, andligt sett. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. 1 Korinthierbrevet 3:11. Och vi är med ett andligt tempelbygge. Vi har kommit till ett andligt Sionsberg, som vi läser om i Hebreerbrevet 12. Vi står på Sionsberg och vi tillhör det himmelska Jerusalem som ska komma. Och vi läste att Abraham lyfte blicken på tredje dagen och såg platsen. Och tredje dagen, det står ganska ofta i Gamla testamentet, ni vet. Och det är ju uppståndelsedagen. Det är när allt är färdigt. Allt var fullbordat, offret var fullbordat på korset. Men när uppståndelsen sker, då är allt färdigt. Och han tänkte: Gud har makt att uppväcka från det döda. Vi förstår vem som gav den tanken till Abraham. Att det var Guds ande som gav han den. Och jag tänkte på Uppenbarelseboken 13:8, där det står att lammet är slaktat från världens grundläggning. Det hände i tid och rum i Jerusalem. Men inför Gud var det som om det redan hade hänt. Som om det redan var fullbordat. Och därför kunde också Abraham tryggt lyda Gud. Lägga ner på altaret så att säga. Och det kan vi också. Lika tryggt. Segern är vunnen genom Jesu dyrbara blod. Han är uppståndelsen och livet. Och att lyda Gud, det ger äkta och djup glädje. Och Abrahams liv, det gjorde avtryck, starka avtryck. Och det kan våra liv också göra när vi går den vägen och lever där. Amen. Tack Jesus. Tack att du leder oss var och en djupare. Djupare, att du gör ett djupare verk i våra liv. Det är vår bön. Att vi får lära känna dig mer som vi sjöng. För det är vår längtan och vår bön. Jesus, och att du leder oss så att vi inte håller fast eller håller kvar eller håller någonting undan för dig. Utan vi är villiga att lägga allt på altaret och släppa taget om allt som du ber oss om. Så att du kan göra oss helt fria. Fria i dig, Jesus. Den frihet som vi är kallade till. Tack att du ger oss den nåden och den förtröstan på dig. Tack Jesus. Så att våra liv också kan visa och peka på dig. Tack att du gör det. Amen.